Hej och välkomna ska det vara allihopa till Daniel Bert Andersson podcast med Daniel Bert Andersson. Detta avsnitt 143 i den podcasten där vi pratar om det som har hänt som vi hördes vid senast, det som händer just nu, det som händer härnäst. Stort välkomna! Jo, nästa fredag så är det då 5 år, 1 december, sedan jag slutade dricka alkohol. Och jag tänkte ta tillfället och prata lite om det. Varför kommer det sig? Det är ingen som är intresserad av varför jag inte dricker alkohol. Jag har hur som helst en text nedskriven som jag framförde på scen i mars i år. Jag tänkte på den i veckan. Så kanske jag ska dra den. Bara läsa upp den som den är, översatt till svenska. Och får ni höra se vad ni... Jag vet inte, ni kanske inte bryr varför jag slutade dricka alkohol i historien bakom det. Men kanske är någon som går i samma tankar. Och här kommer den. Den här historien har jag hållit för mig själv. Och det är inte så att jag inte har berättat det för någon. Bara inte för mina barn, föräldrar, syster, vänner... Eller någon jag känner. Istället har jag berättat det för mig själv många gånger. På cykeln, på väg till jobbet, skolan. Och ibland hör jag, va? Och det kommer då från min dotters plats i lådcykeln där som jag kör. Och sen tittar hon bort. Hon är så van vid att jag pratar med mig själv. Och för dig kanske den här historien inte är så speciell. Men för mig förändrade den mitt liv. Och det handlade om att jag önskade hela tiden att jag hade mod att prata. Men det hade jag inte. Det var den 5 januari 2019. Jag bodde i Tokyo. Det var 4 veckor och 5 dagar sedan jag drack alkohol för sista gången. Min längsta period utan alkohol någonsin i vuxen ålder. Ända sedan den här torsdagsmorgonen för 4 veckor och 5 dagar tidigare när jag vaknade upp full i en taxi med jobb som började 2 timmar senare och med barn som jag skulle köra till skolan. Så gick jag genom regnet i Tatsumiparken och undrade, hur hamnade jag här? Och vilken riktning tar sig mitt liv just nu? Min dittills lyckligaste period var i livet var mellan 2011 och 2014. Vi flyttade till Sverige efter många år utomlands. Barnen föddes och jag trivdes på jobbet. Allt var kanon. Som alltid har jag liksom blicken fäst vid horisonten. Så vad mer kan jag göra? Vad finns där ute? En oförmåga att glädjas över det jag har. Ett jobberbjudande dök upp från Japan. Och det skulle innebära att barnen skulle kunna få en dos av sitt japanska arv. Det skulle vara bra för min karriär. Vi kunde hyra ut lägenheten i 3 år och sedan återvända till Sverige. Det var en bra plan. Och det var extremt jobbigt att sedan berätta detta för mamma, pappa och min syster. Mamma blev mycket ledsen och jag lovade att det bara var 3 år. Jag hade fruktansvärda skuldkänslor över detta. Men vi bestämde tillsammans att det skulle ske. Om 3 år skulle vi åka tillbaka igen. Jag hade då bott utomlands i 11 år. Kommit tillbaka äntligen till Sverige. Och nu skulle vi alltså då iväg igen. Vi hade en plan. Men en dag när vi då gick. Så fick jag en panikkänsla. Tänk om vårt äktenskap förändras. Tänk om vi inte vill flytta tillbaka till Sverige. Och det fanns inga indikationer på det. Men det bara kom över mig. Så jag pratade med henne om detta. Jag sa att jag kanske kommer jobba väldigt mycket. Och jag vill verkligen värna om att vi ska fortsätta ha det bra i vårt äktenskap. Hon såg inte någon risk i detta. Man kan fira livsförändringar med 3 drycker, var det någon som sa. Champagne, öl eller whisky. Champagne när någonting är fantastiskt. Öl är någonting kul. Och whisky någonting svårt. Och detta var whisky. Det var ett dricksglas whisky som halsas vid diskbänken typ av förändring. Flytten blev av och det är ett stort projekt att flytta utomlands med två barn. Megaprojekt som sätter stor press på alla inblandade. Men vi gjorde det. Jobbet var fantastiskt. Barnen gick på svensk-japansk dagis och saker och ting fungerade ganska bra till en början. Och den här rädslan jag hade att äktenskapet skulle försämras fanns fortfarande där. Och den ledde till att jag började överkompensera. Jag tog på mig att köra barnen till och från skolan varje dag. Med en sån dubbeldäckarvagn på tunnelbana. Varje dag, under 4 år av åkandes med vagnen, så såg jag bara en annan pappa göra detta. Och det gjorde mig stolt. Men det var också helt utan anledning. Det var jag själv som försatt mig i den här situationen. Jag fick mycket tid med barnen. Och det var väl ändå bra. Jag hittade på saker med barnen varje helg. Jag var alltid hemma på kvällarna. Men jag kände att ju mer jag gjorde, desto sämre gick det. Och långt efteråt insåg jag att ingen hade bett mig göra allt det här. Jag hade inte satt några egna regler för mig själv eller förväntan på någon annan. Jag bara antog och förväntade mig också tacksamhet. Tacksamhet för någonting ingen bett mig göra. Och som en sån självuppfyllande profetia så besannades de här farhågorna jag hade om vårt äktenskap. Äktenskapet försämrades och gradvis märkte jag hur planerna att flytta hem till Sverige ändrades. Jag insåg att vi kommer inte flytta hem till Sverige. Och när jag tänkte på att jag skulle bo i Tokyo hela mitt liv fick jag riktiga panikkänslor. Planen var att bo i Japan i 3 år. Det var det jag hade lovat. Min mardröm var att planen skulle ändras och nu gjorde de det framför mina ögon. Och jag upplevde inte att jag hade någon del av detta beslutet. Och jag pratade inte om det. Jag upptäckte samtidigt att alkohol var så fruktansvärt effektivt. Jag kände verkligen att vid första klunken så avtog ångest. Och jag kände att så länge jag hade tillgång till alkohol så hade jag en trygghet. Jag kunde fungera som vanligt. Jag kunde hantera vardagen. Det började med att jag tog en öl efter jobbet hemma. Bara en, om jag skulle jobba dagen efter. Och aldrig innan klockan 17 på en helg. Aldrig efter klockan 17 på en söndag. Och sen sköts den här regeln till aldrig efter klockan 21 på vardagar. Och inte innan klockan 11 på helgen. Och sen försvann regeln om hur många öl per dag. Och jag drack från morgonen på helgen. En gång gömde jag en vinflaska i en gummistövel. Den här klassiken som man hör talas om. Vinflaska i gummistövel. Jag kunde lämna huset av vilken ursäkt som helst för att slänga soporna, köpa mjölk som vi redan hade eller ta en promenad. Och jag slutade alltid upp med att köpa en 9%-ig Strong Zero. 1, 2 eller 3. Strong Zero är då en japansk högteknologisk alkoholhaltig dryck som med avancerad teknik tar bort smaken av alkohol. Kolsyrad på ett sätt att man kan dricka allt i ett svep. Och för mig räckte en Strong Zero i ungefär en timma. Ölen hade jag fått sluta med då jag hade gått upp över 20 kilo. Snuddade på 100 kilo. Jag hade gränser för mitt drickande. Aldrig runt barnen. Aldrig om jag skulle jobba dagen efter. Aldrig på helger före klockan 17. Men gradvis bröt jag alla dessa gränser och jag drack varje dag. Jag insåg att som detta utvecklades så skulle jag ju snart börja dricka på jobbet. Jag skulle förlora jobbet. Jag skulle förlora mina barn och min hälsa. Men just nu, den här dagen, jag hade slutat dricka Jag hade lyckats att sluta dricka. Och det var svårt. Jag hade faktiskt såna här mikroskakningar som man hört talas om. Jag kunde knappt hålla en kopp kaffe. Min enda motivation att inte dricka var rädsla. Om jag hade börjat igen såg jag framför mig att jag hade förlorat mina barn, mitt jobb, min hälsa, allt. Jag var livrädd. Så jag började leta efter hjälp. Och jag googlade anonyma alkoholister Tokyo. Och jag var nervös bara för att skriva orden på tangentbordet. Jag hittade St. Andrew's Church i Kamiyacho, en stadsdel i Tokyo som arrangerade evenemang på engelska. Och AA var en av dem. Varje måndag klockan 19. Jag besökte platsen 2 gånger innan jag vågade gå in. Jag hade inte modet att gå in. Det hade en skylt utanför. AA General Service. En jättestor skylt som täckte halva dörren. I Japan är minimalism och ödmjukhet vanligt. Men här skrek skylten. Här finns det alkoholister. Kom och kolla till alla passerande. Som på Kiviks marknad ungefär. Jag önskar att de hade liksom ett kodord. Det skulle stått Mensa eller Handelskammaren eller någon gammal bokhandel. Folk skulle kanske tänkt, åh, där kommer en sån intellektuell man. Coolt. Inte, jaha, där är en sån alkoholist. Vid tredje försöket lyckades jag gå in i byggnaden. Och när jag väl var inne kände jag att mitt hjärta bara slog som en liten kanin. Tills jag kunde lugna mig tillräckligt för att ta trappan upp till andra våningen. Och min plan var att anlända precis när A-mötet började. Jag kunde inte vara för tidig för att riskera att träffa någon innan mötet där i något väntrum. Men jag kom tidigt, jag är alltid tidig. Och det var andra män som redan stod där. En av dem tittade på mig och frågade, är du också? Och så gjorde han en sån dricksglasgest. Mimade att han drack någonting. Jag sa, ja. Och sen låtsades jag att de inte fanns där. Jag kände mig väldigt obekväm. Och tiden kändes som att det gick extremt långsamt. Även om det bara gått 5 minuter kändes som att jag hade varit där redan i 5 timmar. Sen kom en smal kille med rött hår. Rött skägg och väldigt typisk brittisk accent. Djup röst. Han hälsade på mig med ett glatt hi, I'm Alex. Det visade sig att han var gruppledaren för den här sessionen då. Och ja, min föreställning om ett AA-möte var att det var en grupp människor som satt på stolar i en cirkel. Men detta var då en liten grupp på 4 personer. Och alla de andra killarna kom från Irland. Väldigt stereotypt. Och jag, Daniel från Sverige. När mötet började pekade Alex på mig och sa, vi har en ny kille här, Daniel. Det är okej om du bara sitter där och lyssnar om du vill, sa han. Så jag satt där och bara lyssnade. Ja, det har alltid varit väldigt svårt för mig att prata om mina livsstrider. Ännu svårare när det gällde mitt drickande. Jag kände att det skulle vara helt omöjligt att prata om. Men jag önskar att jag hade modet att prata. Men det hade jag inte. Gruppledaren Alex var från London och han hade bott i Tokyo i några år. Slutade dricka för 2 år sedan. Han hade även hållit på med kokain, sa han. Inom den här AA-gemenskapen är sponsorskap väldigt viktigt. Och Alex erbjöd sig redan första dagen att bli min sponsor. Och jag var så glad över det. Jag gillade honom. Han var vänlig, pratsam och så hade han ett sånt mörkt moln hängandes över sig. Vi bestämde träff på en japansk som familjerestaurangkedja som heter Saizeria. Det är italiensk billig mat. En sån kitschig interiör med bilder från Rom och Florens på väggarna och röd och vitruk i bordsduk och italienska klassiker som pizza margherita, spaghetti alla vongole och Super Mario chicken nuggets. Alex kom lite sent till restaurangen. Med en gitarrväska. Det visade sig att han är musiker och ståuppkomiker. Jag visste inte ens att det fanns ståuppkomik i Tokyo. Jag var alltid en stor fan av ståuppkomik. Att titta på ståuppkomik alltså. Alex pratade. Jag lyssnade. Alex föreslog en plan. Och jag accepterade. Jag accepterade allt. Och jag minns att jag inte riktigt brydde mig om vad han sa. Jag bara tittade på honom och tänkte på en egen situation. Vad jag hade gett mig i, vad jag befann mig i, och ingen visste om det här. På ett av våra möten så skulle vi träffas på en bar som heter Good Heavens i Shimokitazawa, Tokyo. Det är ett sånt bohemiskt område fullt av små klubbar och restauranger. Och just Good Heavens arrangerade stand-up comedy-kvällar och Alex skulle uppträda senare den kvällen. Jag bestämde mig för att stanna kvar för showen. Alex var host, MC för kvällen. Han pratade med publiken, gjorde narr av ett par på date. Frågade vanliga saker som, var är du ifrån och vad jobbar du med? Sen skämtade han om att vara nykter alkoholist och jag tyckte det var så otroligt modigt. För mig det var en sån skam det här, så jag inte ville dela med någon. Men jag kunde se hur stolt han var och hur detta antagligen hjälpte honom. Ett av hans skämt var: I told my doctor that I wanted to quit drinking and he said, you don't have to quit to cold turkey. And I said, why not? Is there cold ham? Och folk skrattade. Och jag tänkte, skrattar de om sånt? Det var det dummaste jag hört. Jag kan skriva sådana skämt. Efter showen så sa vi hej då. Och på väg hem fick jag den där idén. Jag ska börja med stand-up comedy. Och jag sa skämt om att sluta dricka alkohol. Kanske på det sättet kan jag också prata om det här. Och kanske kommer det hjälpa mig. Kanske kommer det få mig att känna mig stolt som Alex var. Sen de förra dagarna var jag helt besatt av den här tanken. Jag var uppe sent på kvällarna. Bara skrev skämt. Och efter en vecka hade jag 3 minuter stand-up comedy material. Om att sluta dricka alkohol. Alex berättade att det finns en open mic varje måndag på en klubb som heter Titans i stadsdelen Otsuka. Jag sa till min familj att jag var tvungen att jobba sent. Ljög jag igen, men den här gången handlade det i alla fall inte om att dricka alkohol. Jag besökte Titans 2 gånger innan jag gick in. Vid det tredje besöket gick jag förbi. Väl inne kände jag hur mitt hjärta bultade som en liten kanin. Tills jag kunde lugna ner mig tillräckligt för att ta trapporna upp till andra våningen. Jag minns inte så mycket av den här kvällen. Precis som när jag drack. Men jag pratade ju faktiskt inför en grupp främlingar om min kamp med alkohol. Jag önskade alltid att jag hade tid att prata, att jag hade modet att prata. Och nu hade jag det. Ja, det där var kanske, eller det var väldigt självutlämnande och sådär, men nu har det gått 5 år sedan det där hände. Jag mår jättebra idag. Jag är inte, alltså min lyckligaste period var att fortfarande det där, eller de åren som jag berättade om, 2011, 12, 13. Men idag mår jag väldigt bra. Jag är fysisk, jag har aldrig mått bättre. Idag ska jag göra hälsoundersökning också och se hur det står till rent fysiskt. Mentalt också är jag liksom stabil. Lycklig. Ja, alltså, jag väl strävar ju efter att bli lycklig. Jag har det jättebra. Jag är har så mycket att vara tacksam över. Och det är ändå viktigt för mig att dela den här historien. Som sagt, det är inte så viktigt. Det är inte så många som är intresserade av sånt. För dig kanske inte, men det hjälper. Det är väl mer egoistiska själva, för jag måste läsa upp. Jag har läst, alltså hålla på att vara så här öppen med saker och ting, men jag märker att det hjälper mig. Och kanske inte är någon som lyssnar på just det här, vad jag säger just nu, men det jag gör det av egoistiska skäl. Och kanske finns någon som varför man inte liknande kan relatera, och det går absolut ta sig förbi sånt här, även när man tänker att saker och ting är omöjliga. Det går faktiskt. Och det finns så många runt omkring oss som är så snälla och vänliga och hjälpa till. Och man bara vet om hur saker och ting står till. Men tack så mycket för detta avsnittet. Nästa vecka så kan vi prata lite mer. Jag ska uppträda i Halmstad veckan som kommer. Jag kan prata om hur det gick nästa vecka. Det kommer bli jättekul, tror jag. Ta vara på er nu allihop. Stor kram. Hej.